Jag har jobbat 13 dagar i sträck och jag har 36 timmar ledigt framför mig snart.
Gud,
det är det tredje sista jag gör. Det påverkar mitt mood just nu. Det är liksom sparlågorna som det är de här liksom dieselångorna som är sist kvar i tanken som jag puttrar in på bensinstationen. Och precis när jag hoppade så här, så spelar vi in den här podden.
Men nu tycker jag vi rullar igång den här veckans podd. Det här är Skolsverige. Hörru du Jakob, hur har veckan varit?
Hur har veckan varit? Mm. Jo, det har varit helt okej. Jag har... vi släppte ingen podd förra veckan.
Nej.
För att jag var fullt upptagen iväg och jobbade med andra grejer. Nu är vi hela helgen och det har ju sammanfattat så. Typ på köpet har jag gjort massa olika saker. Så att jag har varit på facklig utbildning, jag har jobbat på mitt centrala uppdrag såklart. Jobbat häcken av mig med... Så trött är jag. Jag har häcken av mig med Partly Stories som är ett återkommande projekt. Vi har pratat om det många gånger förut. I år är temat biografier. Från och med idag när den här podden släpps så finns alla finalister ute på Partly Stories som inte ens är öppna för vem som helst som kan gå in och rösta. Så du kan själv gå in och läsa, du kan gå och be dina elever gå in och läsa om du vill leta efter bra texter, bra elevexempel på texter skrivna i lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, grundsärskolan. Gå in, kolla, läs, använd som exempel, liksom botanisera i det. Det finns en del riktigt, riktigt fantastiska texter som är super, super gripande i det här sammanhanget. En av de mest intressanta, för det bygger på att man jämför med varandra. Och det har liksom alltid funkat, men så här, man läser med hem i favorit. I år har vi också med en finalist från en IKC, Interkulturellt Centrum, skrivet av en nyanledd elev. Där hans studiehandledare bara, nej, fast alltså, han har ju skrivit på persiska då. Jag tror att typ, ja men det är jag ganska säker på. Och det liksom går inte riktigt att översätta. För att liksom persiskt språk är inte bara ett annat alfabet och så, utan det är också liksom ett annat sätt att uttrycka sig. Där liksom, om man hänger sig i persisk berättarkonst så målar man på ett visst sätt. Och liksom, både den här liksom läraren och eleven och säger nej, men jag tror att den här ska vara som den är. Så vi har då 7-8 bidrag i den kategorin publicerade, varav en är på ett annat språk. Jag tänkte säga, då tror jag det var så. Ser vi hur det här går till när folk ska få rösta. Är man beredd att hoppa över en sån grej för man inte fattar det? Eller liksom testar man i Google Translate och typ gissar? Det ska bli spännande att se hur folk reagerar på den grejen. Och ändå kanske 50-60 olika bidrag. Super, 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 super bra. Kan varmt rekommendera att gå in och läsa om man liksom vill få se till livs unga människors perspektiv. Och sen har jag varit undersedd massa. Så det har varit full fart överallt hela tiden. Jag ser fram emot att få andas lite. Hur har din vecka varit?
Nej, men men min vecka har varit betydligt lugnare. Det är ju så här upptakt, nationella prov kommer snart att göras av årskurs ettorna. Vi har ju vänt på det i år, så att ettorna, vi brukar ju alltid ha ett nationellt prov på hösten och ett på våren, men, och så brukar vi liksom lägga treornas så som denna vecka, nästa vecka. Och så brukar vi, för att då
har du bestämmer ni det själv?
Ja, men man kan bestämma antingen höst eller vår. Och eftersom det är liksom, det är inte rimligt att lägga liksom alla nationella prov samtidigt, så har vi liksom vänt på det. Men nu så har vi lagt ettorna, för ettorna är ju inte längre obligatoriska. Så men det är treorna, och då behöver treorna i högre utsträckning korrelera med betygen. Jag är inte jätteförtjust i den här grejen, för att det som när treorna då sen ska skriva sin vetenskapliga text eller sitt PM då, som det nationella provet innebär, då har man väldigt lite tid, om det går åt helvete så har man väldigt lite tid att faktiskt korrigera det.
Man sätter alla ägg i en korg, så att säga.
Ja, lite så. Och jag känner ju lite att ja, sådär. Men skitsamma. Man kan ju inte vara den som är negativ jämt. Utan nu gör jag som mina kollegor säger. Så får vi utvärdera och liksom så. Ah, så
ja,
det ska vi göra. Så det är lite sådana diskussioner, det här lite uppdateringar.
Det är ganska roligt, det tangerar ju en diskussion med det förra veckan när vi släppte en podd senast. Du säger såhär, nej men okej, de här proven kan vi lägga nu. Mm. För de behöver inte korrelera riktigt med betygen. Det är såhär, här är det någon som säger, lita på lärarna, det här fixar ni. Så de såhär, då får jag mygla lite med det här så att det går nog ändå lite bra ändå. Så vi tar de lite mygliga proven först och sen så kan vi ta de andra sen. Stämmer det?
Nej men alltså det handlar ju inte om att mygla. Det handlar ju om att man vill ju gärna att de nationella proven och betygen ändå korrelerar som i mycket högre utsträckning. Det vill man ju. Det finns ju någon slags, alltså, om de nu ska vara någonting värt. Och sen är det ju inte riktigt så att det nationella provet i svenska kan fullt ut, för att det är så många delar, alltså det är ju litteraturhistoria, det är grammatik, det är språkriktighet, det är alltså att kunna, men samtidigt så, ja, man vill ju inte att det blir ändå, ja. Jag har inte så ont av det, för jag litar på mig själv och min betygssättning som vi har. Men vi har ändå haft den diskussionen och Skolinspektionen tittar ju på det. Och det är ju en någonting som man håller på och mäter. Så att på det sättet så... Ja.
Ja, det finns något i det nu ändå.
Men vi ska ju också... Vi håller på och skruva på det där. Vad jag gillar med... våran arbetsgrupp, och det ska jag verkligen säga, det är att aldrig saker inte är skrivna i sten. Nej. Utan man kan komma på ett möte, nu har jag tänkt på det här, kan vi inte göra så här istället? Och så säger vi, och då är det, ja, men då gör
vi
det.
Men vem är det som har ansvar för den övergripande liksom framåtrörelsen, och folk får tänka lite hur som helst, och sen bara, nu kan vi inte testa det här, nej, kan vi inte testa det här? Hur vet man går framåt liksom? Vart är systematiken i det?
Nej, men systematiken är ju så att vi har ju en ämneslagsledare som då har ansvar för varje ämne och våran då har ju då ansvar för svenska. Mm. Och hon har ju liksom ramarna, och hon är ju vårat minne på det sättet att hon, alltså vi har ju satt ramar för hur vi vill att svenskundervisningen ska vara. Sen är det ju väldigt, så hon ger, och hon är ju mycket, mycket en service kan jag ju tycka. Du vet, man kommer till ett möte som är förberett och nu ska vi prata om detta och nu ska vi göra det. Mm. Men i det då, när vi pratar om liksom en given fråga, då är det ju oerhört platt. Då kan ju vem som helst egentligen komma och säga, men jag har den här idén, skulle jag vilja att vi provar den, vilka vill att vi liksom, och då blir det ju en diskussion i det, och sen så tar man ett beslut om att ja, vi provar att ha nationella provet, för det var ju några då som hade diskuterat det och ville prova och vända på det då och ha ettorna på hösten och som en mer diagnos då egentligen, och se var har vi dem. Och träna på våren då. Men det, och då får man ju lägga upp ett arbete att okej, vi gör den här förändringen, och får man skriva ner vad vi tycker är bra nu med det, så som vi hade det förra året, och sen då får man ju då skriva ner hur vi tycker att det blir till våren, och så blir det väl en utvärdering av det, och så får man jobba framåt sen. Så det, ja, men jag gillar det. Men hon är ju väldigt, väldigt metodisk. Det krävs ju att det är någon som är ganska duktig på att vara just den här, tycka om det här förvaltandet, tänker jag.
Ja, men det är det jag menar. Men det blir väldigt personbundet. Vad händer när den personen slutar?
Då får ju någon ta över. Och då blir det ett annat ledarskap. Det är som allting, tänker jag. Men vi har ju minnet, alltså vi har ju strukturen kvar. Vi har ju ramarna kvar. Den tror jag sitter i hela svensk lärargruppen. Men sen är det ju det här att styra den gruppen.
Mm.
Det, ja. Men det är ju som med allt, tänker jag.
Ja, visst, så kan vi vara. Det är bara en intressant fundering att fundera på. Ja. Du, om vi skulle ta och komma igång lite då. Vad har du hittat för spaningar den här veckan? Vad har du på gång? Vad är det att prata om?
Ja, men jag ska berätta om en sak som också tangerar egentligen det vi pratade om, de här nya skrivningarna. Alltså nya skrivningar är det ju inte, utan de här nya allmänna råden som vi fick då, som vi ägnade hela förra avsnittet åt. Hela de skrivningarna för de som inte då lyssnade då handlar ju om att man ska lita mer på lärarna. Det är lärarna som avgör vilken dokumentation som ska göras. Det är lärarna som avgör egentligen vilken kommunikation som ska ges till elever och när den kommunikationen ska ges, och så vidare och så vidare och så vidare. Väldigt mycket liksom, det är upp till lärarna. Och då hamnade jag i ett möte i veckan som handlar om att vi i Göteborgs stad då har ju en lärplattform som heter Järntorget, eller som då är ett företag som heter Pingpong som driver, som vi har haft i väldigt många år och som är väldigt, väldigt gammaldags. Och som då har varit en väldigt många års diskussion om att vi ska liksom byta ut eller på något sätt uppgradera eller du vet, jobba fram. Och då är ju problemet med det är ju att man i Göteborgs stad har någon idé om att man vill ha en helhetslösning. Alltså man vill ha en lösning som där man kan liksom ta all skoladministration, du vet.
Ja, visst det. Och gärna från förskola till gymnasium liksom.
Det ska liksom innefatta allt ifrån kommunikation till föräldrar, informationsflöde, liksom, och betyg och bedömnings liksom, kommunikation
och pedagogiska planeringar och utvecklingssamtal.
Precis allt.
Närvarorapporteringarna.
Ja, absolut, i samma plattform. Och det är inte helt enkelt, kan man ju säga. Nej. Och det är därför som Järntorget är dåligt. Så skulle jag vilja sammanfatta det. Men Och då är det ju en ny resa då. Och då är det ju liksom fas 1 och fas 2. Det här tar ju ingenting man gör enkelt. Man gjorde en och nu var det här i slutändan på tvåan. Fas 2 då, där man då har liksom skannat och sett, följt en lärares flödesschema och sådär, hur gör man lärarna. Och då dök det ju upp den här grejen att, ja men, för då är det ju den här kommunikationen mellan lärare och elev. Och så säger då han som är ansvarig på utbildningsförvaltningen, säger ja, men så då säger, det som är jobbigt för elever idag är ju att man har så många olika möjligheter som lärare har väldigt stor frihet i hur de alltså kommunicerar med eleverna. Man kan alltså, jag skriver min kommunikation i den här appen eller i den här stället eller på det här stället. Så att en elev kan liksom välja 10 olika varianter att få sin information på. För att den har 10 olika ämnen. Och då så säger han, som de alltid har sagt, att ja, men då måste ni ju komma överens på skolan. Och det har vi ju gjort på våran skola. Men här kommer ju då tvisten. För nu så har ju då de här nya allmänna råden sagt att läraren avgör själv när, var och hur. Vilket gör att nu kan man då inte, man behöver alltså, det går inte som rektor att tvinga alla lärare att så här gör vi. Utan nu
kan... Men det
kan
är så jävla dumt. Alltså det där kan man, det är bara, ja...
Eller hur? Men det här är ju rent faktiskt möjligt att du får en hel rad som, och då helt plötsligt kommer du behöva bygga runt det med en plattform som inte erbjuder så många möjligheter.
Men vet du, det tycker jag är väldigt roligt, för att jag jobbar i en kommun där man inte riktigt bryr sig om sånt, utan där man säger, ja okej, men vi gör så här. Och så man liksom bara säger, där det inte är så här att det tar lång tid att fixa saker, men inte alls lika lång tid som Göteborgs stad. Nej. Där har man ändå inställningen att säga, okej, men visst, fine, ni säger det här, vi vet att det här är bättre, vi kommer tolka det så här. Nu gör alla så här. Så här gör man här. Och så liksom finns det inte så mycket diskussioner runt det. Det kommer vi fortsätta göra, jag är helt säker på. Även om de allmänna råden säger någonting annat, för att alltså, det är ju skadat. Det är ju inte liksom rättvist mot elever, vilket vem du ska göra.
Alltså, nej, men, bara,
så, ligger en pedagogisk planering i den plattformen, ligger det ett blogginlägg, ligger det där, ligger det här, ligger det hit, ligger who. Så man försöker hålla koll på det på 7 olika ställen. Det är klart att det inte det kommer funka.
Nej, det är klart att det inte kommer. Men problemet är ju ändå att har de som skrev de allmänna råden tänkt på detta? För de tar ju bort rektors möjlighet att faktiskt styra över detta.
Ja, nej, men det är det. Det är väl precis samma sak som vi pratade om förra veckan. Herregud. Det är liksom, det hänger ihop. Att säga, man bara, nej, vi ska ha tillitsbaserat ledarskap. Det är väldigt modernt, det är väldigt populärt. Bestäm dig. Så blir det bra. Och där kan man ju också säga då, vill man tala liksom för alltså myndighetens försvar, så har man ju sagt så här, att jo, men vad som finns i det här är naturligtvis en förväntan om att lärare ska vara kollegiala och bestämma tillsammans för det som är bäst för elever, för att det är underförstått och det är skrivet på ungefär 11 miljoner andra ställen att lärare ska göra det som är bäst för elever. Så det finns ju ändå grund att stå på om man vill vara en sån förvaltning som känner att nej, vi kommer bestämma det här ändå.
Jo, men absolut, men vad jag menar är ju ändå att ja, jo, men alltså, om man nu ska följa de här allmänna råden, så behöver man ändå istället som kommun egentligen erbjuda en produkt som inte ger några valmöjligheter, tänker jag, utan att man erbjuder en produkt som säger att här ger vi den här informationen.
Ja, visst, det är klart att man behöver styra det, och det handlar i grund och botten om att liksom Lärare är bra på många saker, men vi är ju inte kommunikatörer. Vi är ju inte liksom experter på att paketera information på ett sätt så att det är lätt att förstå och tydligt att hitta så. Det är ju en profession där folk är det. Nej, men det är ju folk som är experter på det. Så det är klart att de ska få designa system som är bra. Då måste man ändå få liksom...
Det var bara en sån iakttagelse som gjorde att vi plötsligt diskuterade allmänna råd på IKT-mötet. Det tyckte jag var roligt. Och jag var den enda som hade läst dem och då blev jag väldigt glad. För att det berodde ju bara på dig. Så att du ska ju ha tack att jag kunde införa denna lilla pik på vårat samtal ändå.
Ja, varsågod, jag skickar den fakturan. Ja, precis. Nej, men inför. Apropå de här med då, en sista grej om det innan vi släpper det och går vidare med våra liv. För att det är så omfattande. Tycker jag inte att de är.
Nej.
Skitsamma. Så. Vi spelade ju in den podden, vi släppte det. Och sen så var det lite mer än en vecka sedan ungefär. På en mellan två lektioner. Och så fick jag ett samtal från en 08-nummer på en av mina lektioner. Och jag bara såg att jag kan inte följa. Nu jag klickar bort det. Så vi ringer tillbaka senare. Det är 50-50 att det är någon från lärarförbundet eller att det är någon försäljare typ. Så jag sa, okej, skit. Så fick jag ett sms här. Jag skulle gärna vilja prata med dig om allmänna råden för betyg och bedömning. Kan du ringa mig så snart som möjligt? Hälsar. Och så var det något namn som inte jag kommer ihåg, men som jag har hört i liksom så här Sveriges Radios politiska spelet podcasts typ, som man har hört på Ekot typ. På Ekot. Och man bara panik. Och det är ju den sämsta reaktionen att ha om man ska göra en sån grej. Det känns lite ut också. Så jag säger shit. Så jag svarade så här, men jag har 10 minuter mellan den här lektionen och nästa. Jag ringer dig mellan 14.00 och så 14.10 är jag på nästa lektion. Är vi överens om det? Så, ja, det går bra. Jag har ju varit smartare, jag har varit så här, vi tar det efter 3:00, så kan vi prata ordentligt, så kan jag göra någonting bra. Hur som helst, jag vet inte exakt hur det där gick till, men det visar sig liksom att nu, förstår det är som är min poäng, nu blir det här en mediegrej där folk börjar diskutera de här allmänna råden. Och jag har nog aldrig sett allmänna råd bli en mediegrej förut. Och det har hänt några gånger, det var några andra journalister nu veckan efter då, som har sagt, vi kan inte prata om den här grejen. Och man bara, okej. Jag skulle säga tidningsjournalister liksom i facktidningar framförallt. Men då? Det är fascinerande vilket genomslagskraft jag fått för att det här är ett styrdokument där man ändå tar ansatsen så här, vi ska inte hålla på med sin new public management, mäta varje liten millimeter och vara noga. Utan vi måste ha ett system som utgår från att lärare är professionella människor. Vilket i grunden är bra. Det går inte att se på de här frågorna mycket mer komplicerat än så. Utan att man inser problemet. Men på bara den jätteytliga läsa rubrikernivån så känns det här super smart att man ska lita på lärarna. Sen blir det ju komplicerat och problematiskt. Så där får man lyssna på förra veckans avsnitt. Men jag tycker det är väldigt intressant att man även i samhället blir så här, jaha, ska Skolverket lita på lärarna? Nej, nu får vi liksom flasha där. Då är det liksom newsflash och det är liksom löpsedlar och det är skit. Det är fascinerande. Ja, det är kul det ändå. Så jag säger kudos, tumme upp på det. Och så går vi vidare i våra liv till någonting annat. Du, jag hittade ett jätteroligt verktyg. Apropå bästa skolkommunen och så. På lärarnas tidning kan man gå in och läsa artikeln. Här är lärarlönerna högst och lägst. Har de en grafik?
Lärarlönerna?
Vart
ska jag flytta?
Ja, precis så. Exakt. Då har de liksom en skala. Din karta är väl Sverige med landskap. Och så är det färger. En som är genomsnitt 25-30 000, 30-35 000, 30-40 000, 40-45, 55, alltså 5 000 kronors block. Problemet är att kollar man de flesta kategorierna, förskollärare, fritidspedagog, grundskola tidigare år, grundskola senare år, så är det samma mönster. Det är liksom en nivå i hela Sverige. Om vi har 26 landskap i Sverige, tror jag att vi har. 25, 26, 26 tror jag. Så 25 av dem är liksom 30-35 000 blocket. Ljusgrå för min lärarkategori. Och sen är Stockholm en nivå högre. Och så kollar man på förskollärare. Exakt samma sak. Och så kollar man på fritidspedagoger. Exakt samma sak. Och så kollar man på gymnasielärare. Där är det inte riktigt så. Men liksom, där är det typ kanske 7 landskap som ligger lite högre. Men liksom, jävlar vad man bara... Det här grafiken är ju helt värdelös, för det säger ju ingenting.
Nej, men vad då menar du? Att man tjänar mer i Stockholm generellt? Alltså, det är ju det som är grejen.
Ja, det är klart. Alltså, om du kollar på gymnasielärare i Västra Götaland så tjänar de i snitt 35 och 4. I Stockholm 38,3. Alltså så det är klart att det är en skillnad.
Nej, men det är ju. Men det är ju också så, vi pratar om det i en helt annat perspektiv, nämligen angående teaterutbud. Att människor i Stockholm har mycket mera pengar, så att därför kan de också ha teater. Alltså gå på en privatteater kostar ju 600-800 kronor biljetten. Och det går ju inte att sälja här i Göteborg, för ingen går dit. Alltså det är väldigt, väldigt, väldigt litet utbud. Medan i Stockholm kan du ju se både en och två och tre och fyra och fem pjäser med liksom bara musikal. Alltså det är ju inga stora stjärnor eller liksom, nej, det är inte nej, så. Nej. Men ändå så säljer det, och då är det 800 kronor biljetten. Det tycker jag ändå är väldigt... För de har ju lägre skatt i Stockholm också jämfört med Göteborg och sådär. Så det är ju någonting det där... Att man har så mycket bättre ställt helt enkelt. Ja,
ja precis, på bekostnad av vad?
Ja, det undrar jag lite också.
Det är alltid mer, inför det är något emot Stockholm, men just här är bara lägre skatt, man har det bättre ställt. Jag har insett att jag jobbar i en kommun som har Västsveriges lägsta elevpeng, för att man vill flyta valt att ha det så. Och det gör att jag har lite frågor kontra mitt politiska chefskap, som igen kanske inte passar bra i en podd, men där man ändå kan bli så här. Okej.
Jo, men det är ju lite så och sådär hur...
Det är klart att det ändå säger något om hur man respekterar sina lärare. Det gör det ju.
Ja.
Det är svårt att inte ta det personligt liksom.
Nej, men eller hur? Det är klart att det är.
Så det, men ändå, vi ska inte fastna vid det. Men du, en grej jag funderar på, för jag var på fackutbildning i början på veckan. Kan allt om medbestämmande lagen kanske heter. Arbetsmiljölagen och andra saker har jag fått lära mig mer om. Superintressanta grejer. Eftersom vi har ett yrke som ibland inte är så himla mänskligt. Så det är ändå något intressant i det. Jag har en fundering. Är du med? Jag har en fundering. Om du skulle tänka en vanlig arbetsvecka, hur ofta hinner du ta ut pauser? Alltså inte raster där du liksom går av klockan, inte får betalt och liksom har den här 30 minuter. Utan liksom pauser på betald arbetstid. Du hinner gå iväg en stund. Vi behöver inte definiera exakt hur länge. Men liksom, du hinner sitta ner och koppla av en stund.
Nej.
Om det är en vanlig vecka, hur många skulle gå? Om du tror att det är lättare att räkna per dag, så kan vi göra det. Så kan vi ta något genomsnitt så.
Nej, men alltså det är ju så att jag har ju fått lägga upp mitt jobb så att jag har min måndag schemafri. För att jag ska orka min arbetsvecka. Och det här är helt sjukt. Och det här är, men nu har jag en arbetsgivare som ändå förstår det. För att är jag på mitt jobb, när man har en sån funktion som jag har på mitt jobb som i skolan, där jag är inblandad i väldigt många processer, plus att jag har undervisning i så många grupper som jag har, plus att jag, du vet så, så har jag på riktigt när jag är på jobbet inte möjlighet att ta ut några pauser. Punkt. Utan jag är glad, jag äter lunch så. Men i övrigt så jobbar jag hela tiden när jag är på jobbet. Och därför så har vi lagt att jag är schemafri på måndagar. Det betyder ju inte att jag är arbetsfri, utan det betyder att vi lägger möten där vi lägger, men också att jag kan ta det väldigt mycket lugnare på måndagar. Jag rättar lite och sådär. För att jag ska orka de andra fyra dagarna. Så är det. Och det är ju helt sjukt. Att det är så.
Ja, men precis. Så under varje vecka tar du inte ut några pauser, men du är en dag i veckan schemafri.
Ja.
Det är ändå ganska coolt.
Ja, men det är en bra lösning. För att jag får inte till det. Vi försökte på många sätt. Och nu med min chef är med på det. Hon tycker att det är helt okej att jag jobbar hemifrån en dag i veckan. Och då funkar det liksom. Men det hade inte funkat om jag var tvungen att vara på jobbet.
För då, så du har inga lektioner på måndagar heller?
Nej, jag är schemafri alltså. Jag har inga lektioner, det är det jag menar. Däremot har jag arbetsuppgifter att göra. Men det är en helt annan sak. Att de kan jag ju göra vid datorn hemma med en kopp kaffe, du vet. Det är en helt annan. Men det gör att övriga veckan funkar.
Just det.
Men det tror jag...
Det skulle man kunna kolla på egentligen som en generell modell för fler lärare.
Kanske? Ja, men det tror jag. Jag tror att, och framförallt gymnasielärare som har en sån splittrad arbete. Alltså jag tänker, du vet, när man har, vi har ju sån hög rättningsbörda också. Just att det blir ingen vettigt, sitter jag och ska rätta sitta, vi sitter ju inte i kontor och ska du sitta och bedöma elevtexter på 200 sidor? Nej, fan, alltså sitta och läsa dem på sin pinnstol på skolan, det blir inte gjort, utan då ringer någon och sen är det, vet, och då blir det
nätterna. Nej, men jag förstår det mycket väl. Jag förstår det mycket, mycket väl. Alltså när jag gör mina förvaltningsuppgifter så är jag aldrig på skolan. Nej. Inte som jag liksom... Förra veckan hade jag så att jag var på jobbet för ett möte kopplat till förvaltningsuppdraget på mellan 8 och 9. Och så skulle jag gå i barngrupp i 12 eller 12 och 30 egentligen. Så jag var så här, men jag kan inte åka till kommunhuset och jobba där eller till kulturskolan och jobba där. Eller kulturhuset då. Och sen åka tillbaka till... Jag stannar här och sitter och jobbar. Då får man ju räkna med att det är en lektion, 3 möten och 2 samtal som man får göra istället för det man borde ha gjort typ. För att det är så det här fungerar. Så jag köper det 100%. Det som är grejen är att man har enligt lag rätt till pauser på arbetstid oavsett var man jobbar. Och den regeln är formulerad så att det finns inga tidsgränser. Man föreställer sig Volvo, du vet, man stoppar bandet 5 minuter varje timme och sen kommer det är lag liksom. Men det är inte riktigt så det funkar, utan liksom lagen säger bara så här, arbetsgivaren är en ansvar för att se till att man kan ta ut så många pauser som behövs för att man ska orka med. Och det där tänker jag ju så här, när jag kollar med mina kollegor, för det funkar så någonstans, tror jag, att liksom, ja, rättningsbördan är större, man har liksom mer kvalificerade arbetsuppgifter ju äldre eleverna är, men det är också så att man får mer och mer inpressat ju yngre elever man har, för man kan maxa heltidstjänster. Om du kollar på så högstadielärare som kanske är behöriga i typ spanska och fysik eller så, väldigt många skolor är liksom, om man bara tar 2 ämnen, väldigt få skolor är så stora att man egentligen kan göra heltidstjänster av det. Som är vad man från ett pressat, supersyniskt liksom arbetsgivarperspektiv tycker är riktiga heltidstjänster. För att det finns inte tillräckligt många elever. Du jobbar på en superstor högstadieskola. Eller om du jobbar på en gymnasieskola som har liksom... Hur många elever är det som går på din skola?
På min? 1200, 1100 kanske.
Precis. Om du tänker många högstadieskolor som kanske är 200, 300. Där får man liksom inte ut så mycket, så man kan inte pressa de lärarna mer än till en viss gräns, vilket är jävligt vettigt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Men liksom, när det är elever som sen brukar ha det här ämnet och det här ämnet och det här ämnet, då finns man även i den skolan på skolan, kan man pressa folk till att du ska undervisa mer, du ska undervisa mer, du ska göra det här, du ska ta upp för kollegor. Man kan ha fulla dagar från 8 till 15 varje dag liksom utan någon som helst lucka egentligen, förutom att du har 30 minuters rast från det att eleverna borde ha lämnat matsalen men inte har gjort det till dess att lektionen ska startas och allting ska vara framme och förberett och fixat och donat. Är du med? Så att liksom både förberedelsetiden och den ställtiden finns inräknad i din rast. Så det är ju effektivt kanske 10 minuter. Jag har kollegor som får ut en paus i veckan. Ja, men så, för att sen bara kör det full fart hela dagen. Och det är jäkligt gött att det är så. Men snacka om att man bränner ut sig själv i det. Snacka om att man liksom betalar med sin egen hälsa. Det är ja, men det, jag tänker det, på precis. Mer och mer. Att det är det vi gör i vårt jobb. Vi betalar med vår egen hälsa för att ha det här jobbet.
Ja, och jag tror faktiskt att vi skulle behöva ha den diskussionen mycket öppnare med våra chefer. Alltså, som jag föreslog det här för min chef. Att om jag är schemafri så kommer jag vara mycket bättre de andra 4 dagarna. För jag kommer också att kunna koncentrera mig på de arbetsuppgifter som jag har med elever. Vi har inte byggt skolor. Alltså det är ju en sak om man hade byggt skolor där du hade ett rum där du kunde stänga dörren och sitta och faktiskt och råjobba. Men, för att det är ju inte så det är ju inte så att jag har mindre undervisningstid. Det är bara det att det är annorlunda planerat liksom. Och det gör också att det är inte så att de har tagit bort några lektioner för mig, utan det är bara det att det är planerat på ett annat sätt, så att jag blir liksom så att jag har möjlighet att få göra mina arbetsuppgifter på ett vettigt sätt, så att inte, och det gör också att elever som, alltså det vet vi ju redan att elever, det är ju inte så att de behöver den tiden alltså som de är schemalagda, bara de vill ju helst ha 40 gånger så mycket, alla gärna individuellt, och det gör ju att är du liksom tillgänglig då, eller du kan inte stänga dörren, eller du sitter i ett stort, eller du rör dig i en korridor, bara det att gå genom en korridor tar ju 30 minuter om du ska stanna upp, om du inte ska vara otrevlig liksom. Det är ju så. Och det där är ju någonting som vi behöver. Jag tror att i framtiden behöver vi se över hur vi tänker att Vi behöver egentligen börja klocka arbetsuppgifter. Hur lång tid tar det att bedöma 30 uppsatser? Hur lång tid tar det och för, alltså det som du säger nu, att man egentligen så har jag 10 minuters rast. Då har du ju faktiskt inte, då uppfyller ju faktiskt inte arbetsgivaren kraven.
Nej, det är inte ens en lagd arbetsmiljö. Nej. Och jag tror att det är, om vi med tummen och pekfingret tar 15-20 000 svenska skolor, typ. Ja, 12-15 000 i alla fall. Så. Så skulle jag säga att närmare 10 så har jag en känsla att det är på det sättet. Alltså det är inte omöjligt att ha en fungerande arbetsmiljö, men jag skulle säga att den absolut flesta är i den situationen. Och det är någonting som vi måste sluta ta och acceptera. Jag tänker här är en av de få situationerna i skolvärlden där jag skulle vilja att man litar på lärarna. Om man liksom säger så här, men du ska vara här på jobbet 35 timmar och jag litar på att du hittar på något vettigt under den tiden. Det är naturligtvis att du har arbetsuppgifter, du ska göra det här och det här och det här och det här. Men det finns också gott om tid i ens schema. Tänk om det var så att det fanns gott om tid i sitt schema. Där det är så här, här hittar du på någonting vettigt som behöver göras just nu. Prata med den här eleven, rätta de här grejerna som kommer just nu, förbered de här samtalen som pågår just nu. Förbered för de här sakerna som ligger lite längre fram.
Men det är ju där man ska lita på lärarna.
Ja, visst. Det är precis det där var det. Där finns en grej. Och det tror jag det gjort dels att man hade haft mycket lägre ohälsotal, vilket är en ekonomisk investering. Dels att man hade liksom haft en större arbetsglädje, man hade haft en större frihet att säga, men jag kan tänka ut vad det är som behövs. Vi hade sett skolor som allihopa hade gått framåt på ett annat sätt. Det är, Karin Berg, en grej vi ska läsa. Så, när det var studiedag på höstlovet, gissar jag att det var i Örebro. Hänger du med? Örebro kommun. Där man samlat massa förskollärare och lite annat folk. Vad jag förstår så var det mest förskollärare. Och så skulle man säga, nu ska vi sätta det här i en kul grej. Då sätter man en då visar man en liten reklamfilm. Jag skickar den till dig på chatten. Och så får du se den, och så ska jag se den, och så klipper vi ihop, och så kan vi ta en reaktion. Vill du som lyssnar på den här podden se videon, då
men
finns den på vår hemsida.
Men skickar du den på Messenger då, eller?
Nej, jag skickar den på Skype.
Men vad fan, där är jag ju inte ens. Ja.
Men du, vi sitter ju på Skype, vi pratar på Skype.
Ja, men jag var inte där rent digitalt. Det var fan.
Men jag är inte på Skype. Ja, jag tror att det är det. Okej. Vill du som lyssnar på avsnittet kunna kolla på den, finns det på skolsverige.com. Du kan pausa, gå in, tryck på veckans avsnitt och så kommer du fram. Och där finns en reklamfilm, där det är 1 minut och 28 sekunder. Vi kollar på den och så pratar vi om några sekunder. Så, precis.
Visade de den här i Örebro alltså?
Ja, som en del av professionell kompetensutveckling. En av 5 stängningsdagar per år.
Ja, men, alltså sammanhang. På riktigt? De visar alltså en mus som fastnar i en musfälla. Och sen, men den har ätit lite stark ost, så att han är stark och tar sig ur levande i alla fall, fast man är nästan död.
Ja, men alltså, det finns ju 3 delar i den här filmen. Först är det så här lugn och fin musik och det är en bra värld och så. Nu kommer storspåret. Precis som du säger så fastnar musen i fällan. Ja. Och så kommer det så här tråkig musik. This is the end. Det är deprimerande, det är hårt. Liksom man bara går in. Jag tänker att det symboliserar någonstans att man går in i väggen. Man bara kör i skiten.
Ja, precis.
Det är väl det som någonstans är liknande på jobbet. Det är bara, nu jävlar är det sämre än vad det någonsin varit förut.
Ja.
Och liksom, då är den där. Och så bara tar den där musen i och så börjar liksom bänkpressa. Och så är det så här, Eye of the Tiger-låten. Och man blir så här. Vadå? Ja, så det är så här, ni kommer hitta en lösning. Kämpa på, jobba ut det här, kom igen. Och man bara, Eller så skapar ni bättre förutsättningar för folk att göra sitt jobb. Motherfuckers!
Eller hur? Men
jag tror att årets studiedags fuck up, det är inte lika trallvänligt som den där banansången. Men,
som var för något år sedan, nej.
Nej, precis. Jag var inte det typ förut. Men det känns som att liksom Malmö stad är förlåten.
Jo, det här var det dummaste på riktigt. Hej, ja. Jag är lite... Men du, är det bara att kämpa på vidare? Nej, men gud, så dum. Men,
och det är massa människor som är på den här fortbildningen som har sett det här och bara, vad exakt vill du säga mig? Exakt vad är budskapet?
Ja.
Du vet, folk som... Ja, men Örebro är väl som alla andra kommuner. Det är en betydande andel folk som har... Antingen varit nära utbrändhet eller som är på väg till utbrändhet eller som liksom har arbetssituationer som har känt sig här behöver jag stöd för att liksom ta mig framåt. Det borde vara kriminellt att vara så inkompetent som chef.
Ja, men eller hur? Men jag tror faktiskt, precis som du säger, att just när det kommer till lärares arbetsmiljö och den biten, så behöver vi lita mer på lärare, att lärare gör sitt jobb. Liksom, för det vill verkligen lärare göra. Så min chef litar på mig att jag gör mitt jobb på måndagar, så får jag det liksom bättre. På min arbetsplats. Jag tror om vi nu som tar tillbaka det dit, så kan vi ju liksom landa där någonstans att lita på lärarna, men säg inte till, men lägg inte på de 2 miljoner arbetsuppgifter och sen smäll igen fällan och så säger, men vi litar på att du tar dig ur den här fällan fast den har smält igen över huvudet på dig.
Alltså, man måste ju någonstans lita på lärarna även när det inte är liksom, även när det inte passar ens egna agenda. Det är ju någonstans.
Eller hur?
Ja. Ja, Karin, med den slutsatsen så är det dags för oss att avrunda det avsnittet. Det var roligt att prata igen. Det var länge sedan, känns det som vi hade samtal. Så vi pratar på här och nu. Och så ses vi igen om en vecka. Och så, du, nu ska vi bli lite intensiva. Vi ska släppa ett extra avsnitt för att vi har ju lite intervjuer att göra på. Så runt hörnet väntar massvis med podcastmaterial på vår hemsida skolsverige.com, på iTunes, Acast och överallt annars där det är rimligt att hitta podcast.
Eller hur?
Oh.
Ja, men till dess så säger vi hej då. Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam.